Så underbart att få lovsjunga Herren på det här sättet. Nu blir det så där krångligt idag igen att jag måste få igång datorn och det. Men medan jag håller på och fepplar här och grejar och pratar, så tänker jag, finns det någon här som skulle kunna tänka sig att gå upp med de allra minsta barnen och läsa och öppna ett litet paket? För jag ser att det är några sådana här små barn där nere som kanske skulle tycka det här var lite trevligt att få ett litet paketöppnande där uppe. Och det står ju precis hur man kan göra. Är det någon som är på väg? Kristina är på väg. Vad bra! Och medan jag håller på här och försöker få ordning på detta, så vill jag uppmuntra er som är här att fundera på det här. Om du kan gå upp och öppna något paket någon gång för de här minsta barnen. Det finns nämligen på ovanvåningen där, står det ett paket. Jag ser 8 står där på det. Och så är det lite sådana här kex som står där uppe också, som man kan äta och gotta sig. Därför att vi har lite mindre barn och sådär. Och det tänker jag, det kan vi alla hjälpas åt att vara där uppe någon gång emellanåt. Så vi har liksom inte gjort någon lista. Du vet, jag bestämmer den här gången, utan vi frågar och så tänker vi att ja, men någon gång kan jag göra det. Och någon gång kan du göra det. Och det står precis hur man gör där uppe på en liten lapp och sådär. Så fundera på det till nästa gång, om det är din tur, man eller kvinna, att gå upp och vara med de här minsta barnen en kvart, 20 minuter. Och läsa och färglägga och lite sådana där saker man gör med de allra minsta. Så, då har jag väl liksom pålyst det också medan jag har hållit på grejat här. Nu ska vi se då om vi kan få i ordning detta också. Nu får vi se här om jag behöver hjälp här med någon. Jag kanske får ropa på Oliver. Kan du hjälpa mig hur jag får upp det här? Vad sa du? Den är... ja, jag tycker jag har den uppe här. Alltså, det är så bra när man har folk som kan sånt här. Så kan man bara liksom säga, kom och gör. Eller hur? Ja, fint. Ja, vi får snart öppet här. Eva-Lotta Kjellberg heter jag, om det är någon som... jag vet inte vad jag ska säga mer. 41 i skostorlek. Kommer från Lidköping. Ja, vet inte vad kallprat kallas det här för. Så... vi hade uppe det förut här alldeles nyss. Vad händer om man trycker där nere då? Det går inte liksom att få upp det där. Så vi ser här. Ja, men det här. Men du, nu, jag vill inte ha den där andra där uppe. Den vill jag inte ha riktigt än. Den är lite onödig tycker jag. För det här känns... nej, nej. Ja. Nu så tar vi bildspel där nere. Får vi se om det blir av rätt. Bildspel där nere. Där. Ja. Nu ska vi se om vi stämmer då. Annars får vi köra det som det. En applåd. Tusen tack Oliver att du hjälpte mig med detta. Herre, vi tackar dig att vi får stå inför ditt ansikte den här dagen. Tack för den här underbara tillbedjan och lovsången som vi har fått haft nu inför ditt ansikte. Då, där du har öppnat upp tronen för oss så att vi får komma inför din härlighet, inför din helighet. Tack att det är möjligt, tack vare tron på Jesus, att vi får vara iklädda hans tabernakel, iklädda hans härlighet. Det är därför vi kan möta dig Gud. Utan Jesus så skulle varje människa förintas, och vi också. Men tack vare Jesus så får vi komma ända in i det allra heligaste. Och vi tackar dig Herre för att det här är en sån stund då du vill möta oss var och en med din kärlek, men också med din kraft och med din utmaning. Och vi lägger nu den här stunden i dina välsignade händer och ber i Jesu namn. Amen. Ja, som ni ser då så förstår ni vad vi ska fortsätta med idag. Jag har ju börjat med en liten serie här kan man säga om Johannes evangeliet. Och idag så ska vi göra klart de första 18 verserna. Och du som kanske inte har varit med innan men är lite sugen på att komma i kapp så att säga, så finns de på vår YouTube-sida under spellistor, och så finns det en liten mapp eller vad man kan säga som heter Johannes evangeliet. Där ligger de två tidigare gudstjänsterna eller predikningarna. Så då kan du gå in där om du är intresserad av att komma i kapp i undervisningen eller repetera kanske. Men förra söndagen så sa ju jag någonting att jag skulle tala om Johannes döparen. Så jag vet inte om det är några här som har kommit av den anledningen. Det var ju sån här cliffhanger förra gången. Jag sa liksom det att jag börjar lite med Johannes döparen där, men jag sa det tar vi inte då, utan det ska vi ta idag. Men innan vi gör det så låt oss påminna oss om vad jag sa förra gången. Därför förra gången så tittade vi då på Johannes evangeliet 1 och vers 14 där det står: ordet blev kött och bodde bland oss. Det var ju det som var hela fokuset förra gudstjänsten eller förra bibelpredikan. Och då kan ju det här översättas till: ordet blev människa och tältade bland oss. Och sen kan man också översätta det med ordet tabernaklade bland oss. Det här ordet bodde, egentligen så står det tältade eller tabernaklade om man tittar på det grekiska, har jag förstått. Men det säger ju inte oss så mycket, utan svenskan blir ju bättre när man skriver bodde än att man skriver tältade bland oss, så hade vi blivit väldigt förvirrade. Men det här har ju då med att göra i det gamla förbundet, för det Johannes vill här nu då, som vi har sett, han vill ju liksom få oss att förstå vem är Jesus. Och så drar han hela tiden trådarna in i det gamla testamentet, in i det gemensamma testamentet. Och förra gången då så såg vi att han ville visa dig och mig att Jesus idag är det levande tabernaklet. Och han är den som är bärare idag av Guds härlighet. I det gemensamma testamentet, eller gamla testamentet, så såg vi att det var en fysisk tältbyggnad som Mose fick i uppdrag av Gud att bygga. Ett tabernakel i öknen. Och sen kunde vi följa det också. Vi såg en bild på hur det såg ut på Jesu tid, då det var ett tempel i Jerusalem, på tempelplatsen i Jerusalem. Då var det ett lite större tempel som hette Herodes den stores tempel. Och på gamla testamentets tid då, när man var i tabernaklet, i det heligaste och i det allra heligaste. Och så sa jag att i det allra heligaste så fanns ju guldarken med de här änglarna som liksom täckte arken, täckte nådastolen. Och nu kanske är någon som tänker, vad pratar hon om egentligen? Ja, men häng på, du kommer förstå så småningom om du inte känner till detta. Men det här änglarna och platsen emellan änglarna, det var ju hotspot på gamla testamentets tid. För där var mötesplatsen mellan himmel och jord. Mellan människan och Gud var mellan de här änglarna på gamla testamentets tid. Men idag så har ju det här ersatts av Jesus. Så idag är det han som är mötesplatsen för dig och mig mellan himmel och jord. Så när vi liksom tar emot honom i våra liv, då får vi direkt kontakt med Gud. Och då kan du och jag komma in i det allra heligaste tillsammans med honom. Så att när vi tar emot Jesus i våra liv, så sa jag förra gången, då är det som att du och jag klär oss i det här tabernaklet. Eftersom han är tabernaklet. Vi klär oss i hans tält kan man säga. Så när du och jag går omkring här i Örkeljunga eller Åsjunga eller någon annanstans, du som sitter hemma, var du nu bor någonstans, och går och handlar kött eller dricka eller någonting, så går du omkring ett tabernakel där. Därför du är iklädd Kristus. Så då är du det, oavsett var du befinner dig någonstans, så är du iklädd honom. Så det är det nya idag. Och genom det då, säger Johannes, så har du och jag rätten att bli Guds barn. Jag älskar det uttrycket. Det står inte du har möjlighet. Du får bli det om du sköter det tillräckligt bra. Om du gör som jag har sagt i mitt ord, så blir du det. Nej, det står så här att när vi tar emot Jesus i våra liv, då har vi rätten att bli Guds barn. Det är underbart. Så det här är en rättighet som du och jag har i våra liv. Att när vi har sagt ja, då behöver vi inte betvivla på om vi är ett Guds barn eller inte, för det är vi. Sen kan du bete dig som en gris ibland, för det är ju jag. Men det spelar ingen roll, därför vi har rätt att vara ett Guds barn. När vi lever i hans försoning och förlåtelse i våra liv. Så det är underbart att veta det. Så det var det vi pratade om förra gången då. Nu så ska vi gå in och titta lite mer på denne Johannes döparen. Men innan vi gör det så ska vi titta på ytterligare ett sak. Jag tänkte jag ska lära er ett nytt teologiskt ord. Och det är ordet inklusio. Det kan de som har gått på bibelstudium hos mig. De har lärt sig detta ordet, för det tjötar jag om hela tiden. Därför att det här med inklusio, eller en hamburgare som jag ibland brukar säga också, därför jag har en god hamburgare där. Det här är ett skrivsätt som framförallt de nya testamentets författare använder sig utav. Och det här är ganska bra att känna till det här lite granna. Därför att när man ser ett sånt här inklusio, då kan man liksom tänka till lite när man läser. Och så kan man tänka, oj oj oj, nu kommer någonting viktigt här som jag behöver uppmärksamma lite granna. Nu vill författaren säga någonting speciellt med det här. Och framförallt då när vi läser Nya Testamentet. Då finns det oerhört många inklusio, eller hamburgare, i våra evangelium. Om man är medveten om detta så kan du börja se detta. Det finns hela tiden. De skriver på det sättet. Det är ett skrivsätt helt enkelt. Och Johannes evangeliet har vi också då ett sånt inklusio i början av, alltså i början av första kapitlet. Och vad är då ett inklusio? Ja, nu ser ni här då att jag har en hamburgare där. Det är en väldigt bra bild faktiskt. En del använder sandwich och sådär, men jag tycker det är godare med hamburgare. Så jag tar det, jag tycker det är gött själv. Men en hamburgare består ju av ett bröd. Och så består det av ett bröd. Och så har du det goda köttet emellan. Utan köttet så blir det liksom ingenting. Eller om du har kyckling, eller om du har vegoburgare, eller vad du har liksom. Men det goda sitter liksom i mitten då, kan man säga. Och det här då, det, när man tänker sig då ett inklusio, då betyder det att vid det första brödet så skriver författaren om en viss sak. Och sen vid det andra brödet, då skriver han om samma sak igen. Fast kanske lite andra ord, men han skriver om samma sak. Så första brödet och andra brödet hör liksom ihop. Det talar om samma sak. Och så har du då köttet, det goda emellan där. Det är huvudbudskapet i det som författaren vill förmedla. Och alla ser ut som frågetecken. Ja, men vi ska ta och visa här nu vad det där innebär. Här har vi ett hamburgerbröd, eller ett inklusio. Och om vi tittar då här så står det då i vers 6-8 i Johannes 1. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro på honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det har du i vers 6-8. Men så hoppar vi fram till vers 15, och vad står det där? Johannes vittnade om honom och ropade, det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var före mig. Så här kan du se de två hamburgerbröderna, va? Det handlar om ungefär samma sak. Det första hamburgerbrödet handlar om Johannes, han kom för att vittna. Det andra hamburgerbrödet handlar om Johannes, för han kom för att vittna. Står det också där, fast lite annorlunda. Och så har du då det själva köttet i mitten. Det som är själva huvudbudskapet i det Johannes vill förmedla här i början. Och då står det ju, nu har jag bara tagit några ord här, för det är ju ganska många verser. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Det har du vers 9 och 4. Och det är liksom det som Johannes då vill, kan man säga, zooma in din och min blick på. Johannes döparen, han är viktig i hela händelsen. Men det är inte han som är det viktiga. Det viktiga är ju köttet, va? Jesus. Att han blev kött och bodde bland oss. Det är det som Johannes liksom här vill trycka på när du läser hans evangelium i början. Bry dig inte så mycket om Johannes döparen. Han har en viktig uppgift, kan vi se idag. Men det viktiga är att du fokuserar på han som kom och blev ett tabernakel. Det är det han vill säga. Och så här, det här är ett typiskt inklusio. Och börjar du titta efter detta när du läser evangelierna, så ska du se att du hittar väldigt mycket om detta. Sen kan man också lägga till här, vers 1, 2 och 3. Det är också väldigt viktigt för Johannes. Det är ju där han rivstartar sitt evangelium med att berätta om att ordet är Jesus och att ordet är Gud. Ja, så då så har vi lärt oss detta med inklusio. Jag tycker det är lite roligt att få lära ut såna här saker, för det fördjupar din och min bibelläsning. Så det är alltså Johannes evangelistens då ärende att berätta om ordet som blev kött. Men för att nu detta ska bli trovärdigt så behöver också Johannes då, evangelisten Johannes, han som skriver evangeliet, lyfta in Johannes döparen. Därför Johannes döparen hade en oerhört viktig roll under tiden som Jesus vandrade här på jorden. De levde ju givetvis samtida då. Så utan Johannes döparens vittnesmål om Jesus så kunde inte på den tiden Guds folk, alltså det judiska folket, för det var ju dit Jesus kom i första hand, till det judiska folket, hans egna bröder och systrar. Och de kunde inte förstå vem Jesus var om inte Johannes gjorde det han sa att han skulle göra. Eller det Gud kallade honom att göra. Och framförallt prästerskapet behövde Johannes döparen. Så varför är då Johannes döparen så viktig? Ja, nu ska vi, för om du tittar i första Johannes, eller kapitel 1 i Johannes, vilket du gärna får göra när du kommer hem och så kan vi faktiskt se att Johannes döparen, han nämns nästan fler gånger än Jesus i kapitel 1. Alltså Johannes döparen har en väldigt central roll i det första kapitlet i Johannes evangeliet. I alla fall de första, fram till vers 36. För ifrån vers 15 till vers 36 så talas det om Johannes döparen. Så det här talar jag om för dig och mig. Han är ingen bifigur, Johannes döparen. Alltså han har en oerhört viktig roll att spela i hela detta drama som utspelade sig omkring Jesus. Så vad hade han då för uppgift i detta drama? Ja, nu ska vi läsa vad det står i Lukas evangeliet kapitel 1. Så har du din bibel med dig så får du slå upp. Jag kommer också ha det på väggen här. Nackdelen med att ha det på väggen är att ingen tar med sig sina biblar. Men kanske några gör det. Och jag ser, kolla här. Det är bra, ni måste ju se. Så jag gör rätt. Så ska vi läsa i början av Lukas där det står om både hur Johannes så att säga inte kom till, men hur han förutsågs att han skulle komma, och också då Jesus och Maria finns ju med där, och präster eller änglarna och allt detta. Så nu ska vi gå och titta, så här får vi nämligen en ledtråd varför Johannes döparen är så viktig. Nu går vi till Lukas 1, 5 till och med 6 och så lär vi känna Johannes döparens föräldrar. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Här får vi några uppgifter som du och jag behöver ta reda på vad det betyder för att du och jag ska förstå varför Johannes döparen är så viktig i detta drama omkring Jesus. Så låt oss börja då lite grann och titta på detta med Zacharias, alltså Johannes pappa. Han var ju präst i det gamla förbundet som vi då säger, i gamla testamentet. Och vad betyder då det? Då tänkte jag att vi bara ska snabbt påminna oss lite granna om släkttavlor och lite granna om det judiska folkets uppbyggnad som du och jag behöver känna till i detta fall. Därför att det judiska folket kommer ju utifrån Abraham. Gud kallar ju Abraham och sa till Abraham att du ska få bli ett stort folk. Du ska få ett eget land för ditt folk. Och ditt folk ska bli till välsignelse för alla världens folk. Ungefär så står det i första Mosebok 12:1-3 ungefär. Så Abraham är så att säga stamfader till det judiska folket. Sen får Abraham och Sara en son som heter Isak. Abraham får en annan son också som heter Ismael. Israel. Och där har du, vad heter, embryot till allt det här kaoset vi ser i Mellanöstern idag. Men det får bli en annan predikan. Och sen så föder Isak och Rebecka så sönerna Jakob och Esau. Men släktlinjen går via Jakob. Så de här tre första vi har här, Abraham, Isak och Jakob, de kallar vi för patriarkerna. Och de är alltså det judiska folkets stamfäder. Hela det judiska folket härstammar från de här. Jakob på sin sida då, han gifte sig med två kvinnor och så hade han två bihustrur. Och de fick tillsammans 12 stycken söner. Och det är de sönerna jag har räknat upp här. Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Zebulon, Josef och Benjamin. Och de som jag har satt rött för, de vill jag säga något extra om. Josef, den kanske någon av er känner till honom, det var ju han som blev sänd till Egypten. Och det var ju han som så småningom blev finansminister hos farao i Egypten. Han fick två söner, Manasse och Efraim. Och det var de som sen blev till två stammar i Israel så småningom. Och Levi, som jag också har sagt i rötter, de fick ingen stam, därför det var präststammen kom de att bli. Ifrån därifrån kom alla prästerna i det gamla förbundet. Så hela det judiska folket härstammar då från de här 12 så småningom. Och de här 12 sönerna då bortser man från Josef och Levi. Och då sätter man in Manasse och Efraim istället. De delade ju upp sig då i hela Israel på den tiden. Och fick då varsitt område. Lite granna som våra landskap skulle man kunna säga i Sverige. Och där hade då de sitt så att säga ställe där man bodde och där man utvecklades och så vidare. Så det är liksom det här är grunden för det judiska folket också. Och så ser ni kartan där man kan se lite grann vad de olika så att säga stammarna då eller landskapen blev i Israel på den här tiden. Men då tänker vi lite grann på Levi-stam, därför det är här vi hittar svaret om Zacharias. Därför Levi-stam blev utsedd till att vara präststammen i det gemensamma testamentet eller i det gamla förbundet. Och vi ska läsa nu vad det står i fjärde Mosebok 3, 5-10. Så vill du ta upp det så kan du göra det. Fjärde Mosebok 3, 5-10. Och så ska vi läsa vad Herren säger till Mose om den här uppdelningen. Det står så här. Herren talade till Mose, han sa: Levi stam ska du föra hit och låta dem stå inför prästen Aaron för att betjäna honom. De ska utföra det som åligger honom och hela församlingen inför uppenbarelsetältet genom att göra tjänst vid tabernaklet. Och de ska ha vården om uppenbarelsetältets alla tillbehör och iaktta det som åligger Israels barn genom att tjänstgöra vid tabernaklet. Du ska ge leviterna åt Aaron och hans söner. Det ska ges åt honom som en gåva från Israels barn. Men Aaron och hans söner ska du sätta till ansvar för prästtjänsten. Om någon främmande inkräktar på den ska han dödas. Så här ser vi vad Gud säger till Mose. Han säger att Levi stam, som vi då såg här förut, de skulle tjänstgöra i tabernaklet. De skulle ta hand om alla föremålen, de skulle ta hand om alla saker som fanns i tabernaklet och så småningom då templet i Jerusalem. Men så säger Gud så här att det ska få finnas en speciell släkt i leviterna och det är Mose bror Aaron. För Mose hade ju en bror som heter Aaron. Och Mose bror Aaron och hans släktlinje, det var ifrån den släkten som det skulle komma präster som fick tjänstgöra i själva tabernaklet. Ni kommer ihåg vad jag visade förra gången. Här var ju det heliga och det allra heligaste. Och i det allra heligaste fanns ju arken med änglarna, ni vet, som jag visade över nådastolen, som det heter. Det var bara de som kom från Aarons så att säga släktlinje som fick göra tjänst där. De andra leviterna, de fick så att säga göra de andra göromålen, bära in ved och städa och greja och ha sig, ni vet. Någon skulle göra det också. Men vad gjorde då en präst på den här tiden? Vad var hans uppgift? De som kom från Arons linje, vad skulle de göra? Jo, när folket kom med olika offerdjur som vi kan läsa om i tredje Mosebok för den som tycker det är spännande, men jag varnar er, det är lite krångligt att förstå, men jag tycker det är väldigt spännande att läsa det. Då kan du se att då kom folket med olika offerdjur för att offra, till exempel skuldoffer eller syndoffer eller för, ja, det var lite olika offer man kunde göra och sådär. Och då var det prästernas uppgift att ta emot djuret. Och sen skulle de inspektera djuret för att se om djuret var godkänt för ett offer. Därför man kunde inte offra vilket djur som helst på den tiden. Utan Gud hade sagt väldigt, väldigt tydligt att djuret som skulle offras skulle vara felfritt. Det fick inte finnas massa fel på djuret. Och då tänker jag, vi kan ju läsa vad det står i andra Mosebok 12 och 5. När Herren säger detta, det här har med påskalammet att göra, när det judiska folket skulle lämna Egypten. Och då står det så här i kapitel 12, vers 5 om påsken. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta antingen från fårerna eller getterna. Och läser du i tredje Mosebok alla offer där som står där, så står det alltid det ska vara felfritt. Det var väldigt viktigt. Varför då? Därför det här offret skulle liksom stiga som en god doft inför Gud. Och då kan det inte vara lytt och halt och dåligt offer. Så man fick inte komma till tabernaklet och offra någonting som man kände att ja, det kan man ändå avvara. Det var liksom lite dåligt och det var inte ett sånt bra djur, så det kan jag ge till Gud. Liksom. Så behåller jag det bästa själv. Nej, det kan man inte göra. Det kan vi se hur det gick för nu tänker jag här, första Mosebok 4, då har vi Abel och Kain. Där har vi ett sånt här exempel på vad som händer med människan när man ger Gud det sekundära. För Herren ska ha det bästa av dig och mig, inte det sekundära. Så var det även här, att de skulle ha det bästa. Så det gjorde prästerna då. Då tittade man på detta så att det inte var halt och lytt och att det var liksom skadat djur på något vis. Utan man skulle offra det bästa djuret man hade i sin jord. Och så läste vi då att påskalammet skulle vara felfritt och alla andra djur. Så det var prästernas uppgift att godkänna offren. Och det var ju då även Zacharias uppgift på olika sätt. Att han också skulle vara med då i templet här och godkänna offren som utfördes då på Jesu tid. Så det här är viktigt att ha med sig nu när vi ska titta på Johannes döparen här om en alldeles kort stund. Men vad stod det mer om Zacharias? Det kan bara vara lite intressant att ta reda på det. Det stod ju att han var präst i Abias prästavdelning. Vad var det? Jo, på Jesu tid så hade ju Arons släktlinje, som ni förstår, utökats ganska mycket. Så det fanns ganska mycket av hans släkt och av hans linje. Så det fanns alltså 24 avdelningar som Arons präster då, kan man säga, var indelade i. Så varje avdelning hade en vecka åt gången då man tjänstgjorde i templet i Jerusalem. Och sen då när den veckan var klar så återvände man hem och så kom nästa avdelning och tjänstgjorde en vecka. Så fick man vara hemma då i 23 veckor och sen fick man komma tillbaka och göra sin tjänstgöringsvecka igen. Så det var så systemet var upplagt på Jesu tid. Och då förstår vi att det som sagt var ganska många präster i omlopp vid den här tidpunkten. Så då var Zacharias där och tjänstgjorde under sin vecka. Innan vi nu ska knyta ihop säcken här så småningom, jag håller det på halsen här, jag vet inte, ni kanske redan har förstått vart jag är ute efter, jag vet inte, vi får se här när jag kommer till själva knorren här så småningom. Vi ska titta på en sak till här. Vi har sett då att Aaron var präst, det läste vi i Lukas evangeliet, och att han kom då från Aarons släktlinje i rakt nedstigande led. Men det var ju inte bara Zacharias, läser vi, som var aronit. Eller som kom från Aaron. Utan vi läste också om Elisabet. Vad stod det där i, vad heter det, vers 5 i kapitel 1 i Lukas evangeliet? Jo, det stod, hans hustru var av Aarons släkt och hette Elisabet. Kan man tänka sig, varför står det med? Ja, det är jätteviktigt att det står med. Därför det här visar dig och mig och de första läsarna som läste Johannes evangeliet, som var judar på den tiden, att Johannes döparens, så att säga, föräldrar var båda två från Arons släkt. Så man kan säga att Johannes döparen hade liksom dubbel tillhörighet under Arons släktlinje. För bägge föräldrarna tillhörde Aron. Både mamma och pappas sida var av Arons släkt. Ja, varför var detta nu så viktigt? Jo, men jag tror att det var viktigt på grund av den saken att ingen skulle, eller det skulle inte finnas minsta tvivel på att Johannes var rätt man för uppgiften. Ingen skulle kunna komma och säga, nej men titta där, det var inte riktigt rätt. Utan jag tror att för Herren var det viktigt att det var på bägge hållen för att ingen skulle betvivla Johannes uppgift. Ja, låt oss nu knyta ihop säcken. Jag har haft en lång inledning, men det här är viktigt att ha med oss i bagaget. Vad var det nu då som är så viktigt för Johannes? Vad är det vi har sett fram till nu? Jo, vi har sett det här. Johannes båda föräldrar var alltså från Arons släkt. Det betyder att när Johannes föddes så blev han genom födseln en präst åt Gud. Därför han föddes ju in i den aronitiska släktlinjen. Så alla män blev ju det. De blev ju på ett sätt då präster inför Gud, för det var det man skulle bli om man var enligt Arons släkt. Och vad var prästernas uppgifter nu då? Jo, det var ju enligt lagen så skulle de godkänna de djur som skulle offras inför Gud. Och varje djur skulle vara felfritt. Det är det vi har sett hittills här. Det här ska vi ha med oss. Så varför är då Johannes döparen så viktig? Och vad är hans uppgift? Ja, vad var det nu som vi läste i hamburgaren i det vi kallar då för inklusio. Låt oss titta igen. Vad var det stod där om Johannes? Som Johannes evangelisten ville poängtera. Vad var det stod? Jo, det stod ju i början där. Det kom en man och han var sänd av Gud. Det var inte bara vem som helst. Gud hade utsett Johannes. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Det där är viktigt just nu. Och så i tvåan då i brödet där, Johannes vittnar om honom och ropar. Vad var det Johannes skulle vittna om? Nu är vi vid själva knorren, hörni. Nu har vi äntligen kommit dit. Vad var det han skulle vittna om, Johannes? Jo, Johannes skulle som alla präster före honom godkänna offret innan det bars fram till Gud. Han skulle vittna om att det offer som skulle sona världens skuld och synd var felfritt och ett värdigt offer inför Gud. Johannes, prästson på både mamma och pappas sida, skulle godkänna Jesus som Guds offerlam. Det var Johannes uppgift. För Gud är fantastisk, hörni. Det som var bestämt i det gamla testamentet, i det gemensamma testamentet, det hoppades inte över när det gällde hans egen son. Utan det var ju liksom tvungen till att fortsätta och godkännas också det, va? Så det var liksom Johannes stora vittne. Han skulle vittna om att det här offret är godkänt. Gjorde han det då? Ja, det gjorde han, va? Vad är det vi kan läsa? I Johannes 1, ska jag slå upp det här för jag tycker alltid det är roligt att läsa i Bibeln. Johannes 1 och 29, vad är det står där? Nästa dag såg han, alltså Johannes döparen, Jesus komma och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synder. Och så kan vi gå till kapitel 1, vers 35-37. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter. Så det Johannes skulle göra, alltså, som jag faktiskt inte har sett, det har kanske alla sett här utom jag. Men jag fick faktiskt nos på detta för bara några veckor sedan, alltså. Jag har inte sett att det har varit en av hans uppgifter som prästson att faktiskt vittna om att offret duger. Det är ett godkänt offer som Gud har sänt för att sona mänsklighetens synd och skuld. Och det var därför ingen annan kunde göra det som Johannes gjorde. Ingen annan utav lärjungarna, ingen kunde det liksom. Utan det var Johannes som var aronit på både mödranet och fädernets sida, så att säga. Det krävdes alltså en präst för att, från den aronitiska släktlinjen för att godkänna offret. Och det var det som Johannes gjorde. Så därför är ju han oerhört viktig för hela det här dramat omkring Jesus. Och det är därför också Johannes lyfter fram Johannes döparen så mycket i början av sitt evangelium. För han vill verkligen säga, framförallt då till de judiska läsarna, kolla här, offret är godkänt. Det är godkänt. Det är godkänt av en präst som var aronit på båda sidorna. Så Johannes döparen var alltså den rätte personen att göra detta. Och det är det då som Johannes nu då har gjort i de första 35 verserna. Alltså Johannes evangelisten pratar jag om nu. Johannes evangelisten, det han har gjort då i de första 35 verserna egentligen här, det är att svara på frågan: vem är Jesus? Nej, var jag lite snabb där. Vem är Jesus? Vad är det vi har sett nu de här första 35 verserna vi har gått igenom nu på tre gånger? Jo, Jesus är ordet. Han är ordet som skapade världen och han är Gud. Jesus är ordet personifierat. Han är det sanna tabernaklet. Det är han som är bärare av Guds härlighet idag. Och han är Guds godkända lamm. Tre saker på de här första 35 verserna har Johannes slagit fast, som inte alltid du och jag ser eftersom vi inte är judar eller har det judiska perspektivet. Men som judar på den tiden och även idag när de läser Nya testamentet på hebreiska upptäcker och kommer till tro på Jesus. För de förstår vittnesbördet om Guds lam. Och då kan man ju fråga sig så här i slutet på detta då: vad har detta för betydelse för dig och mig? Nu, det kan ju vara kul att ha lite kunskap, det är ju alltid roligt tycker jag. Och lite fördjupning i Guds ord. Men varför är detta viktigt för dig och mig? Jo, jag tänker att det finns några saker, förutom då att det fördjupar vår trohet till Guds ord. Och vi ser det Gud har sagt här i det gemensamma testamentet. Vet du, det följer han hela vägen fram tills idag, 2022. Och då kan du och jag stå här och veta att det han har lovat, det kommer att ske. Därför vi ser att det har skett innan. Och Gud liksom återupprepar ju på ett sätt hela sin historia hela tiden. Så det som kommer att ske, det kommer att ske. Och sen kan du och jag också känna trygghet i detta. Tänk att han är intresserad av minsta lilla detalj i skriften. Alltså till och med detta som vi kan tycka, han borde kunna hoppa över det. Varför måste han ha någon som vittnar om hans egen son? Det är löjligt. Nej, det är det inte. Därför han håller fast vid det han har sagt här. Och då kan du och jag känna även våra små detaljer är ganska viktiga för Gud. Då kan vi också känna trygghet i det. Och de här löftena som finns här, som vi ser uppfyllda i och med detta, det kan också du och jag veta idag, att de löftena vi har i våra liv, de kommer också att hålla ända hem. Så jag tänker att det finns mycket i det som Johannes döparen här gör och som Johannes evangelisten visar oss, som kan fylla oss med tro på att Guds ord är sant och det håller att stå på. Nu ber vi tillsammans. Jag vill tacka dig Jesus för att du vill hjälpa oss att förstå höjden och bredden och djupet av ditt underbara ord. Och tack Herre för att du i alla fall har öppnat mina ögon på Johannes döparens enormt viktiga roll att vittna om dig när du gick här på jorden Jesus. Jag har inte sett det innan, jag är oerhört tacksam för att du har uppenbarat det för mig. Och nu ber jag Herre att vi ska få bli trygga i att ditt ord håller att stå på. Att det du har sagt, det du har bestämt, det vi kallar lagen, det som är bestämt av dig, det kommer också att ske när tiden är inne. Och vi tackar dig Herre för denna uppmuntran som jag hoppas att vi har fått allihopa om att ordet håller. Och vi tackar dig för Johannes döparen och vi tackar dig för att du vill hjälpa oss att förstå mer och mer också av trådarna in i Gamla testamentet. Herre, vi har så lite kunskap många gånger, men det finns ett sånt djup när vi ser vad du har sagt i ditt ord. Så jag tackar dig Jesus och ber att du ska fortsätta att hjälpa oss och fördjupa oss i hela ditt ord, både gamla och nya testamentet. Tack att det är levande och verksamt också idag. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.